Varmt välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Den här timmen ska vi få lyssna till del 9 som också är den sista delen i serien om Bergspredikan som vi har sänt nu ett par månader. Och det är Paulus Eliasson, Berno Widén och Hans Lindelöf som samtalar. Innan vi släpper på dem så vill jag passa på att annonsera de bibeldagar som ligger framför i Långshyttan den 6-10 oktober. Vi inleder på onsdag klockan 18, sen torsdag till och med lördag har vi möten klockan 12, 15 och 18 och söndag klockan 11 är avslutningsmöte. Och alla dessa möten sänds då på vår hemsida på www.maranata.se. Men nu lämnar jag över till Berno Widén som leder samtalet om Bergspredikan. Varsågod.
Ja, än en gång välkomna till det här samtalet kring Bergspredikan. Det är Hans Lindelöf, Paulus Eliasson och jag, Berno Widén, som under 8 program hittills har talat om Bergspredikan. Och nu är vi inne i det sista kapitlet, eller egentligen sista delen av Bergspredikan. Och vi ska här nu tala om de två vägarna eller porten som Jesus talar om. Och jag ska börja med att läsa två versar. Det är Matteus 7, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ja, då säger jag välkommen Paulus och Hans att delta här i samtalet. Vad har ni för första kommentar till den här texten, Paulus?
Ja, Guds frid. Jag tänker att de här verserna, vers 13 och 14 om porten och kanske framförallt vägen. Det här är ju kända bibliska teman eller bilder som används. Bland annat så används det ju när Moses ger sitt folk, ger Israels folk lagen, så säger han: nu sätter jag framför er två olika vägar. Jag visar för er välsignelsen och förbannelsen. Jag visar för er döden och livet. Så välj därför livet. Han presenterar för dem ett val, en möjlighet att välja som de får då. Och Jesus säger här: den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Så jag tror att Jesus visar sig själv som den nya Moses som har presenterats för dem den här nya livsstilen, det här nya sättet att leva i Guds rike som en parallell till och en fullbordan av det som Moses talade om. Men kanske framförallt så tänker jag ju på psalm 1 som är en av de vackraste och mest fantastiska psalmerna. Den första psalmen som börjar med att säga: salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Det handlar om att välja vilken väg man ska gå på. Och det är ju det Jesus talar om här, den trånga vägen. Och jag lade faktiskt märke till en sak här som jag inte har sett förut. Men när jag studerade inför det här programmet så såg jag att i vers 14 när det står: den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Ordet för smal här på grekiska, heter thlibo. Och thlibo, det är kopplat till det grekiska ordet thlipsis som betyder förföljelse eller lidande. Och ibland så används det här också, det här ordet också för att tala om människor som lider förföljelse eller har problem. Och det kan hända att Matteus och Jesus vill göra den här kopplingen, att den här vägen som man vandrar på, det är en smal väg, alltså det är en väg där man vandrar i på norska så finns det faktiskt också den här dubbelbetydningen i ordet trängsel. Trängsel kan betyda dels att det är trångt, att man står väldigt trångt, men som en väg kan vara trång, men det handlar också, trängsel handlar också om vedermöda eller lidande, att man går igenom trängsel. Så det var bara det jag ville knyta an till, för att Jesus börjar ju sin bergspredikan med att tala om att saliga är ni när människor förföljer er. Och här talar han om den här vägen som hans lärjungar ska vandra på, som är en trång väg, men som leder till livet. Det var mina första tankar om det här.
Mm. Hans, vad har du för tankar kring de här verserna?
Jo, jag lägger märke till att det här kommer ju direkt på att Jesus har givit i vers 12 då, det här rådet: därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem, till detta är lagen och profeterna. Det här har ju kallats för den gyllene regeln. Man kan kanske fundera på uttrycket den gyllene medelvägen. Men det kullkastas ju direkt, alltså, därför att vers 13 kommer det här: gå in genom den trånga porten, ty vid och breda den väg som leder till fördärvet, och många är det som går fram på den. Alltså om man skulle föreställa sig att Jesus gav någon slags allmän etisk här vägledning, ja, på sätt och vis gör han ju det. Men uttrycket den trånga porten och den smala vägen, det handlar alltså om att ställas inför ett val på ett helt annat sätt än bara att det är en allmän, så att säga, rekommendation. Här måste faktiskt göras ett ställningstagande. Ska jag gå igenom den trånga porten? Det betyder alltså ett steg som kostar på.
Jag ska säga också, jag kommer att tänka på det när du sa det här, Hans, och knöt an till versen innan om det här som kallas för den gyllene regeln. När jag var på jobbet här i fredags så frågade en kollega mig, ska du predika något i helgen då, sa han. Ja, så här, det ska jag göra, jag ska predika, jag ska medverka i program och ska predika ifrån Jesu bergspredikan. Jag håller på med en serie om det här samtidigt som vi har de här programmen. Och då sa han, jaha, vad ska du predika om då? Nej, jag ska tala från Jesu bergspredikan. Ja, den visste han inte vad det var för någonting. Han är ju inte kristen alls. Så men du kanske har hört det här väldigt välkända ordet av Jesus, att allt det ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. Och då såg jag på mig och så sa han, det där låter svårt. Det låter svårt att behandla andra som man vill bli behandlad själv. Och då sa jag, ja, versen efter säger faktiskt det. Att den vägen, den porten är trång och den vägen är smal som leder till livet. Och det är inte så många som vill gå på den. Nej, det tror jag. Så fick jag lite möjlighet att dela evangeliet med honom då. För att eftersom Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Så vägen att vandra på, det är ju att det är svårt. Det är omöjligt, men det är ju Jesus som är den här vägen. Och som också gör det möjligt för oss att vandra på den.
Mm. Mina tankar, de går till ett annat ord av Jesus där han talar om att bära sitt kors, och den som vill vara min lärjunge, han ska ta sitt kors på sig och följa mig och förneka sig själv. För uppenbart talar det här om en väg som inte är framgångsrik och lätt på det sätt som man tänker sig här i världen, va? När man ska ha det gott ställt, man ska leva bekvämt och så vidare. Men Jesus han visar på, återigen då, andra värden. Allt det här som vill hålla oss borta från den smala vägen. Det är väl girighet, orättfärdighet och andra ting då som Bibeln varnar för. Och jag tycker att det här, porten och vägen, det påminner om de sakerna. När vi fortsätter läsningen, först då hade vi: den port är trång, den väg är smal som leder till livet, och få är det som finner den. Ja, just det, är få som finner den vägen. Är det inte så att Gud vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen? Alla ska bli frälsta. Men här står det att det är bara få som kommer att finna den vägen.
Det står ju lite tidigare här i kapitlet: var och en som ber han får, och den som söker han finner, och den som bultar ska dörren öppnas. Det handlar om ett sökande, om en längtan som jag tror bara kan väckas av en människa vid mötet med Gud. För att i Romarbrevet så säger ju aposteln Paulus att ingen finns, Romarbrevet 3 och vers 10, ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen finns som förstår, ingen som söker Gud, alla har avfallit, alla är fördärvade. Så den enda människans enda hopp är verkligen att kasta sig i Guds armar och erkänna sin hopplöshet och söka Guds väg genom att erkänna Jesus som Herre, erkänna Jesus som den enda vägen till livet.
Mm. Sen fortsätter texten då. Vi läser från vers 15. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Ska du börja här, Hans, de här verserna? Säga vad du tänker.
Ja, så jag tänker ju då med anledning av vers 20 där. Alltså ska ni känna igen dem av deras frukt. Och då kan man ju säga det med anledning av det han sagt tidigare då. Vi ska inte känna igen dem av deras kläder. Här ställer han kläder mot frukt, va? Det är liksom någon slags här, det är frågan om hur ska man identifiera då de som kommer med det rätta, om vi säger ordet, de som verkligen har ett uppdrag från Gud, och skilja dem från dessa falska profeter som uppenbarligen inte är, som uppenbarligen alltså är, ja, mer angelägen om en slags stil snarare än att verkligen bära frukt. Det kanske är så att man har lättare att känna igen folk på kläder, det syns mer, än på frukt. Frukt är någonting som, om vi säger, på sätt och vis så bär man ju inte, som människor bär ju inte frukt. Det är ju träd som bär frukt. Och då handlar det alltså om att varsågod, ska vi vara Guds vittnen, då får vi se till att bli träd som bär frukt.
Mm. Men det står om profeter här. Vad är en profet i enligt Bibeln här då? Vad är en profets uppgift, Paulus?
Ja, en profet är ju en person, alltså när vi talar om profeter idag så tror jag att man först och främst tänker på någon slags framtidssiare eller någon som ska tala om vad som ska ske. Han profeterade att det och det skulle hända, eller här kom en profet och sa. Men när man ser på Gamla Testamentets profeter så är det lika mycket samtidsanalytiker och framförallt människor som presenterar Guds perspektiv på aktuella händelser och på situationen sådan som den är. Och i den betydelsen så tror jag att alla de som förkunnar om Gud och som ska tala om Gud, de är i sin egen mån något av profeter. Och frågan är ju vad man har för motiv. Det har vi ju sett i hela bergspredikan, att det handlar väldigt mycket om vad som ligger bakom, vad som är motivationen. Och motivationen kommer ju visa sig i den frukt som man bär. Alltså det man söker efter, det är det som man finner, och det man ber om, det är det man får. Och det är den port som man bankar på som kommer öppnas. Och här är ju, det är ju samma tematik här med de här profeterna. Och frågan är, vad är det för någonting de önskar att uppnå? Och Moses talade ju också om falska profeter som skulle komma. Han talade om människor som kom och som till exempel påstod att de hade ett ord ifrån Gud, men de förde människor bort ifrån Gud. Det visade sig att de ledde inte människor till tillbedjan av Gud och så vidare. Där kan man läsa om till exempel i 5 Mosebok 13. Och det fanns många lögnprofeter på det som kallas på profeternas tid, alltså 700-talet före Kristus fram till 300-talet före Kristus. Och Jesus ger oss den här möjligheten att bedöma det som sägs genom att se på frukten. Vad är det som kommer ut ur deras liv? Vad är det de önskar att uppnå? Och det är en viktig definitionsmöjlighet som vi har när vi ska bedöma människors profetiska ord.
En sann profet, det är väl att förmedla vad Gud har sagt, alltså vara Guds mun. En falsk profet går väl egentligen egenmäktigt tillväga och kanske utsätter sig själv också och förkunna då det man kanske tror på eller kanske upplever att det här vill jag och det här det vi vill uppnå. Det finns andra syften, andra mål.
Och det behöver ju inte alltid vara, ska man säga, falska mål eller felaktiga mål. Men jag tror att man ska vara försiktig i sitt eget liv också. Det här är en text som verkligen kallar till rannsakan, för att vi vill ofta säga att ja, men jag upplever det här, Gud vill att vi ska göra det här och Gud säger så här och Gud säger så här. Att man bär på en ödmjukhet när man menar sig tala i Guds namn, för att så att man inte går över de begränsningar som skriften faktiskt sätter på en själv. Att man inte åberopar en auktoritet som man inte besitter. Gud har talat genom sitt ord, det vet vi. Och att Gud kan tala till en människa om aktuella ting, det vet vi också. Men till syvende och sist så handlar det om den här frukten. Vad är det som kommer ut ur det? Och det är det som är definierar om Gud har verkat eller inte.
Hans, vill du säga något ytterligare här?
Alltså, de falska profeterna vill ju liksom framställa en bild då. Och en profet ska ju kunna framställa liksom vad som är, om man säger, bilden av Guds vilja. Men här kan vi till exempelvis se skillnaden mellan Mose och när det kom till de här spejarna som skulle bespeja Kanans land. De som återvände och som var väldigt då uppskrämda därför att de hade sett så väldiga hinder i landet. De hade sett starka fästen, befästa städer och jättar och allt vad det var för något. Och det här ledde ju till en väldig, till helt enkelt en stor tragedi. Det blev ett väldigt nederlag. Och Gud, han fattade alltså det beslutet att han skulle låta det här folket vandra i öknen i 40 år. Och så blev det. Men då var det några som liksom trädde fram och sa, nej, vi har ändrat oss nu. Vi vill faktiskt inta landet. Vi tror vi kan inta landet. Det står att de drog iväg. Det står att de med lätt mod eller i sitt övermod. Då ville man alltså ändra på någonting som redan hade liksom Gud hade fattat beslutet. Detsamma gäller ju Jeremia och den falske profeten Hanania. Det står om i Jeremias bok, jag tror i 28 kapitel. När Jeremia hade profeterat om en fångenskap som skulle vara i 70 år, så trädde den här falske profeten upp och sa att det ska bara vara i 2 år. Här ser vi liksom, det finns en iver ibland. Vad går den här ivern ut på då? Jesus säger att det går ut på att man vill uppsluka. Det finns också ett exempel i Nya Testamentet. Jag tänker på aposteln Paulus när han talar om några som säger att uppståndelsen redan har skett. Jag vet inte exakt vad det handlar om, men det verkar också handla om en iver att hinna före Gud. Liksom. Att ta sig förbi allt det här obekväma som faktiskt tillhör bilden av Guds vilja, om vi säger bilden av sanningen som den som liksom är ivrig att uppsluka, som det heter där, som ulvarna uppslukar folk, de inte kan acceptera.
Och så handlar det väl också om det här när han säger de kommer till er i fårakläder, alltså underförstått som ett får ibland får. Ni är fåren, presenterar Jesus som han säger, de kommer till er i fårakläder. Men i sitt inre är de rovlystna vargar, alltså de som vill förstöra fåren, de som vill utnyttja fåren. Och det tror jag vi upplever väldigt, väldigt många gånger i kristenheten idag och genom historien. Att de som är vargar, de söker sig mot fåren. De vill attackera just fåren. Det är inte björnarna de ger sig på, utan det är verkligen fåren, de svaga, de enkla. De som inte har något eget försvar, utan som måste lita på herden. Och därför så tycker jag att Jesu ord här, det är verkligen en herdes bekymran för sina får. Och jag kan ju också nämna innan vi kanske går vidare att det finns många paralleller här också. Jag nämnde det här om vägen och att det är en parallell till psalm 1. Men det här med trädet som bär frukt, det är ju också en parallell till psalm 1. För i den första psalmen så talas det om att den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör det lyckas väl. Och man kan också se på ordspråksboken där det talas om visdomen som ett livets träd. Och det här är, så Jesus plockar upp ett tankegods från de hebreiska skrifterna som han knyter an till för att ge den här ett extra djup. Det handlar om antingen människor som är planterade vid en vattenbäck som är som träd vars löv inte vissnar och som bär sin frukt, eller som är som de här stråna som vinden för bort.
Jag skulle vilja knyta an lite till det du sa här, Hans. Du tog upp exemplet spejarna som var till Jeriko. Det var ju 10 spejare och så var det 2 spejare. Alla såg samma sak och alla kom egentligen med samma berättelse. Det var jättar där och det var en svår fiende på många sätt. Men de här 10, de fokuserade på jättarna. De fokuserade på de problem som fanns där och såg att det här kommer vi aldrig att klara. Men Josua och Kaleb, de fokuserade på vad Gud hade sagt. Jag tänker på det här med profeter, att det här var ju också ett sätt att förkunna antingen Guds väg, Guds vilja, Guds gärningar, eller på det sättet som de här 10 såg det. De hade samma erfarenhet, men det var 2 av dem som ändå var en röst för Herren. Och det är väl lite av det här att kunna skönjas och se igenom all falskhet i tiden, all religiös falskhet, och kunna säga nej, så här säger Herren, det här är vägen.
Och Josua, han hade ju den här anden, en annan ande, sa ju Gud. Det läser vi också om i Josuas bok, när de skulle fördela landet. Och det var några som sa, vi kan inte inta det här området, därför att där har de stridsvagnar av järn. Och det var liksom ett argument för att de inte skulle kunna göra något. Josua vände på det helt och hållet. Han gjorde det till ett argument för att de skulle inta. Ni ser, de har stridsvagnar av järn. Därför så ska ni gå dit, ni ska ta inta det här. Han hade verkligen en annan ande. Han var verkligen... Han hade tro, den mannen.
Då läser vi från vers 21 till 23. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Paulus, vad säger du om det här?
Ja, det här är ju... Här knyter Jesus an till flera saker som han har talat om tidigare. Till exempel det här, ska inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Och hela den här texten redan från början i kapitel 5 handlar ju väldigt mycket om att komma in och få del av himmelriket. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Så det här är ännu en text som handlar om just det här, att få en del av det riket som Gud presenterar för oss. Och jag tror att det han vill säga här är att det handlar inte om bara att säga, jo men Jesus är min herre då, och jag tillhör honom, och bekänna sig som en del av det här folket. Utan det handlar om den här bönen som Jesus lärde undervisade om i kapitel 6. Att verkligen göra det till en realitet i sitt liv. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Kom ditt rike. Och det är det här som Jesus utvecklar och förklara för dem, att det handlar inte bara om att kalla Jesus för Herre, utan det handlar om att göra faderns vilja. Och faderns vilja var inte bara att man skulle profetera i hans namn eller driva ut onda andar i hans namn eller göra kraftgärningar i hans namn. Det här som verkar som så tydliga manifestationer av att Gud är verksam genom den här människan. Han gör kraftgärningar, han gör profeterar, han driver ut onda andar. Men det är inte frukten som vi läste om här innan. Det är inte den goda frukten. För Jesus säger, då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Alltså ni illgärningsmän, ni som bryter mot det Gud har tänkt. Så jag tror att frukten som han talar om, att bära god frukt och den vilja som han talar om, det är det som vi har läst om här, att leva ett liv där man älskar sina syskon, där man älskar människor, där man tillber Gud i ärlighet, där man hjälper de som är fattiga, där man längtar efter rättfärdighet. Det är den livsstilen som Jesus önskar att se i sina lärjungar, de som kallar honom Herre, Herre. Få se ett nytt liv. Det handlar om också närheten till Jesus, för att han säger: jag har inte känt er. Sannligen säger: jag har aldrig känt er. Alltså, jag har aldrig varit nära er. Jag har aldrig varit i den här intima relationen med er. Det är det han önskar, Jesus. Inte bara att ha ett folk som kan göra kraftgärningar och som kan göra fantastiska saker, utan som känner honom. Det är det som är frågan om när vi ska komma till Gud. Frågan är: känner vi honom? Har vi kommit nära honom? Har vi fått uppleva närheten till Gud själv? Lite som Jobb, som vi läser om, som var en sån rättfärdig man, som var en sån god man. Men mot slutet av Jobs bok så måste han bekänna inför Herren att: jag har bara det ryktena talade om dig har jag vetat tills nu. Men nu har jag fått se dig med mina egna ögon. Nu har jag fått känna dig. Och det är det Gud önskar att vi ska komma fram till, att vi inte ska vara nöjda med det här livet där vi har den teoretiska kunskapen och kanske där vi till och med har de här manifestationerna, men att vi också ska få se att vi också ska ha den här personliga relationen med Jesus själv. Jag tror att det är någonting av det som han vill lära oss i den här texten.
Hans, fortsätt gärna.
Ja, nej, alltså, exemplet med Jobb var ju faktiskt, det tycker jag var väldigt bra där, Paulus. Jag tänker ju på det här, så att det här är ju naturligtvis inte det lättaste. Om vi säger, som säger till mig: Herre, Herre. Att kalla honom för Herre, det har faktiskt, det har att göra med att verkligen, ja, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är ju väldigt centralt, lika som när det gäller att profetera, när det gäller att driva ut onda andar och att göra kraften. Det hör ju till ett uppdrag som faktiskt uttryckligen Herren Jesus själv har givit, och som vi ser att hans apostlar praktiserar. Och inte heller frågan om kläder är likgiltig. Det finns bestämda och råd om klädsel, om vi tänker på vad som sades tidigare här. Men det finns någonting som man kan missa. Man kan tydligen missa det allra viktigaste, fast man är upptagen och fångad av det som ser, så att säga, ut att vara så viktigt. Och man kan ju faktiskt tänka på 1 Korinthierbrevets 13 kapitel. Jag läser några verser bara. Det står så här: om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm och en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt det fattiga, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. När aposteln här skriver om kärleken, så trots att det är så mycket fint här som han nämner om, att tala andra tungomål, att verkligen ge ut sig helt för de fattiga, att profetera, allt detta, att äga kunskap, så trots allt så är det någonting som befinner sig på en distans. Kärleken. Och det är inte utan vidare. Aposteln Johannes skriver att Gud är kärleken. Och man kan tydligen fördjupa sig och man kan engagera sig väldigt mycket, men missa kärleken. Vilken tragedi, vad allvarligt. Men också naturligtvis en sporre för oss att inte göra det.
Man kan väl ha fel fokus på kärleken också. Man kan älska verksamheten, man kan älska det man håller på med, men tappa bort det som är det mest centrala. Jag tänker på ett annat bibelsammanhang. För att det var ju många, skriver Johannes i 6:e kapitlet, som följde Jesus. Mycket folk följde honom. Så inleds det här kapitlet, alltså Johannes 6. Och sen börjar Jesus tala, undervisa om att äta hans kött. Han talar om just efterföljelsen på ett annat sätt och lite mer vad det handlar om. Och de som lyssnade, det här var inte vad de hade förväntat sig, utan de hade ett helt annat fokus, något annat som de ville ha egentligen. De ville, ja, såg något nytt, något spännande. Men Jesus, han talade om sin kropp, han talade om det mest väsentliga. Och sen mot slutet av kapitlet så var det många som lämnade honom. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Men det fanns en liten skara där. Och Jesus frågade, vill ni också gå? Men då sa Petrus, till vem skulle vi gå? Jag tänker på det här när vi läser om, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar? Det kan man ha gjort, men har saknat ändå det väsentliga, det viktigaste. Det är väl som du sa här, kärleken till Jesus.
Det står väl också i Uppenbarelseboken när Jesus talar till församlingen i Efesus, så är det ju kärleken som saknades. Och det här förhållandet till Jesus, det är så otroligt viktigt att man inte förlorar det mitt i verksamheten, mitt i det man håller på med.
Vi ska läsa de sista verserna här i Bergspredikan också. Liknelsen om de två husbyggarna. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Ska du börja här, Hans?
Ja, alltså, det är intressant, inte minst här, hur man uppfattade honom då. Det finns några ställen i evangelierna där det står om någonting om Jesu tonfall och hur det gör intryck på människor. Och det här är ett av dem. Det är ett av de tillfällen. Jag tänker också på Lukas evangeliet när han trädde fram i Nasarets synagoga och läser ur profeten Jesaja, då man överlämnar åt honom en bokrulle, profeten Jesajas bok, och han läser ur det som vi kallar för kapitel 61, där Herrens ande över mig och så säger han när han har läst och lagt ifrån sig boken, alltså att idag är detta ord uppfyllt inför era, vad säger han, ögon reagerar vi för det mesta. Men han säger inte ögon, han säger öron. Ja. Och då står det, då förundrade sig alla över den nådens ord som utgick från hans mun. Här står det att han undervisade med makt och myndighet och icke så som deras skriftlärde. Johannes evangeliet finns det ytterligare ett sånt här ställe. Jag tror att Johannes evangeliet 7 kapitel, där de hade sänt ut tempelvakter för att gripa Jesus. Överste prästerna, fariseerna framförallt, var pådrivande. Och de här tempelvakterna återvänder och de har inte med sig Jesus. Och då blir de ju väldigt upprörda. Och varför har ni inte arresterat honom? Och då säger de bara, aldrig har någon människa så talat som den mannen talar. Det här är i alla fall 3 tillfällen då man förstår alltså att de här orden vi läser i de 4 evangelierna som Jesus, som tillskrivs Jesus, det fanns en röst. Och vi förstår att det har väl också att göra med det här, om vi faktiskt får tag i det han har att säga, om vi får tag i hans undervisning. Han uttrycker det här på det viset, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, eller gör, han liknas då vid, ja, som vi har läst här, en man som bygger sitt hus. Att få på ett sådant sätt ett förhållande till det han har sagt, till själva skriften, att vi faktiskt, ja, det är det, att få tag i det här.
Mm. Paulus, ska du fortsätta?
Ja, jag tycker det är intressant när jag läser den här texten här, att se hur, jag kommer tillbaka till det, hur många paralleller som finns till Gamla Testamentet och kanske framförallt både Toran, alltså de 5 Moseböckerna, och visdomslitteraturen, Saltaren, Ordspråksboken och så vidare. Här talas det om en klok man som bygger sitt hus på klippan. Så det sista Jesus har med i sin predikan, det handlar om 2 olika husbyggen. Och det är intressant, för att när Moses tog emot lagen, också uppe på ett berg, Jesus är ju på ett berg när han förkunnar det här. När Moses tog emot lagen så handlar ju det väldigt mycket om ett hus som skulle byggas. Ett hus som skulle byggas där Gud kunde möta människorna, eller inte ett hus men en helgedom då, det här tältet, tabernaklet som senare transformerades till templet i Jerusalem under Salomo och senare Zerubabels tempel. Så han talar om att bygga ett hus, det här nu syskon, liksom det som är kontentan av det här är, låt oss bygga ett hus. Och det var också kontentan av det Moses, när Moses kom ner ifrån berget, så var uppmaningen den här, låt oss bygga en helgedom där vi kan möta Gud, en plats där människor kan få möta Gud. Och jag tror att det är något av den samma tanken här när han säger att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, och så sen han liknar en klok man. Och senare när han talar om den andra mannen, den som hör mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre. Och då är man ju med en gång i ordspråksboken. Jag har försökt läsa igenom ordspråksboken bara de sista veckorna här, så jag läst några kapitel varje dag i ordspråksboken. Och det är väldigt mycket tal där om den rättfärdige och dåren, eller den vise och den okloke. När man sätter upp de här 2 personligheterna, eller de här 2, ja, de här 2 personerna mot varandra. Vem är vis, vem är en dåre? Och den vise gör så, dåren gör på det här sättet. Så Jesus är liksom med i den här traditionen av den här genren. Men det är också intressant, för att om man läser början av ordspråksboken i de första 7-8 kapitlerna, så talas det också om att visdomen som personifieras genom en kvinna. Är som en kvinna som ropar ut, och hon, så står det, hon har byggt sig ett hus. Visdomen själv har byggt ett hus, har huggit ut sina pelare, och så bjuder in människor att komma till det här nybyggda huset. Och det tycker jag är intressant. Det står i kapitel 9. Visheten har byggt sitt hus. Hon har huggit ut sina sju pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin. Och så ropar hon ut: den som, du som är okunnig, kom hit. Den som saknar vett, säger hon, kom, ät av mitt bröd och drick av det vin som jag har blandat. Lämna okunnigheten, så får ni leva, och gå fram på förståndets väg. Så vi har talat här i det här programmet om vägen. Vi har talat om trädet som bär frukt. Vi har talat om huset som blir stående. Och alla de här tingen är sånt som Jesus utvecklar, tankar som fanns i de hebreiska skrifterna, och som han då utvecklar och förklarar på ett helt fantastiskt sätt. Och han grundar allt det här på sig själv. Han säger att det handlar om relationen till honom och de ord som han har talat. Innan här så var det där, då ska jag säga om sanningen, jag har aldrig känt er. Alltså Jesus önskar att känna oss, han önskar att vara nära oss. Men sen här så handlar det, den som lyssnar på mina ord och handlar efter dem. Alltså som ser de här orden som han har talat som sin dyrbaraste skatt. De människorna kommer bygga hus som blir bestående. Deras liv kommer vara som hus som står emot alla vindar, alla floder, allt regn. Och det här knyter ju an till det Jesus sa i början då, där han talade om förföljelsen, om hånet, om motståndet och allt det här. Men att bygga sitt hus på Jesu ord, inte på sin egen visdom, sitt eget förstånd, utan på Jesu ord, det är att bygga ett liv som kan bli bestående i alla möjliga sorters väder och vind. Vi har katastrofväder i vår egen tid, rent fysiskt och i klimatet, men vi har också ett andligt katastrofväder där det är så viktigt att vi har en byggnad, en konstruktion som blir bestående i alla väder, så vi inte blir neddragna i de här landförskjutningarna som händer så ofta. Jag bor på ett ställe där bara några kilometer ifrån där jag bor nu, så var det en landförskjutning här om för några månader sedan, där människor dog sovande för att deras hus stod på en lera som bara förflyttade sig. Och Gud give att vi inte gör det i vårt andliga liv, utan att vi bygger vårt liv på Jesus Kristus.
Ja. När man läser 27 versen här, så står det: regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och slog mot det huset. Det påminner om en dom. Och så står det i slutet på versen så här: huset föll samman och dess fall var stort. Det blir lite apokalyptiskt över det hela. Det är som att alla de här byggena i världen, allt som byggs upp, allt som man förlitar sig på, det har egentligen inte någon hållbar grund. Och jag tycker vi ser det mer och mer i klimatkatastrofer, i alla flyktingströmmar, all orättfärdighet, alla krigen, all svält. Det är som att allt det här är ett stort hus som håller på att rasa samman, och dess fall är stort. Bara en reflektion här just över den tid vi lever i. Jag tror att när vi talar om de här byggena, så bygger vi antingen på världens rike eller på den grund då som den här världen är baserad på, eller också går vi till Jesus utanför lägret. Vi går till Jesus och så får vi vara det här berget som ger sitt sken. Men vi bygger på en klippa, vi bygger på Herren Jesus Kristus. Och på det sättet får vi också vara människor till frälsning, människor till räddning. Att de får se ett hopp. Det här vi talade om tidigare, det är få som söker den. Men det finns ändå en lykta på det här berget som visar, kom hit, här finns det räddning. Och det är vår bön att vi får vara detta ljus, detta salt som vi har läst om tidigare här. Och kunna föra människor upp till klippegrunden.
Just när du säger det här och dess fall var stort, det påminner ju både om det som kung Nebukadnessar på Daniels tid, han hade en dröm, en vision av en stor staty som representerade tidens och hans tids och hans framtids världsriken. Det var Babylon, det var Medo-Persien, det var alla de här rikerna som skulle komma, det grekiska riket och så vidare. Men det slutade med att den här statyn, den föll och dess fall var stort. Och detsamma säger Johannes i Johannes uppenbarelse, där han ser profetiskt vad som sker i Rom under hans samtid och vad som kommer ske i framtiden. Och han kallar det här Rom för det stora Babylon. Men så säger han att han hörde en röst ifrån himlen som ropade ut, fallet, fallet är det stora Babylon. Alltså det som den här världen bygger upp, det faller, för att det står inte på en fast grund. Det blir inte bestående. Så han ser fallet är det stora Babylon. Men å andra sidan så ser han de som står på Sions berg, en förlöst skara som står på Sions berg och tillber Gud i all evighet. Det är de som följer lammet var det går. Det är de här två vägarna. Det är det här nya, det här livet tillsammans med Jesus. Och förtröstan när vi ser att allting faller. Vår förtröstan när vi ser hur världen faller, det är just det här. Men den som gör Herrens vilja, han förbliver evinnerligen. Eller den som har sin lust i Herrens lag, han är som ett träd planterat in vid vattenbäckar, som bär sin frukt, som aldrig ska dö, som vars löv inte vissnar, och han blir bestående i den kommande domen. Det är verkligen vårt hopp och vår tro.
Amen. Hans, vill du säga något mer här?
Jag tror inte det. Vi ska kanske säga något om bibeldagarna också. Jag vet inte hur jag har tänkt att avsluta.
Precis. Vi har ju haft nu, 9 program om bergspredikan. Och vi verkligen uppmanar alla lyssnare att öppna din bibel, läs och förkovra dig i de här kapitlen ur Matteus evangelium 5, 6 och 7. Och så utifrån det så läs du vidare också till mer läsning och uppbyggelse. Hans nämnde här bibeldagar, och det är ju så att vi den 6 till 10 oktober har inbjudit till bibeldagar i Långshyttan i södra Dalarna, där Maranataförsamlingen har ett missionscenter. Och för att få mer information om de här dagarna så kan du gå in på församlingens hemsida maranata.se. Och med i det här programmet så är ju Hans Lindelöf då. Han kommer också att tala under bibeldagarna. Och Paulus Eliasson likaså. Han kommer att komma hit till Långshyttan, där jag befinner mig också nu. Berno Vidén heter jag. Och ni kanske vill passa på och presentera något av det ni ska tala om under bibeldagarna i den här inbjudan. Paulus, vad har du på hjärtat som du vill förmedla?
Ja, jag har Jag har en favoritbibelvers som jag har tänkt att tala om. Den finns i andra Korinthierbrevet, Paulus brev till församlingen i Korint. Där han talar om att där han talar om att Gud som bjöd att ljus skulle lysa fram i mörkret. Gud som, det står i kapitel 4, vers 6. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Den här versen kommer jag tillbaka till nästan i varje möte som jag har nu för tiden. Jag älskar den här versen och jag vill gärna dela med mig några tankar omkring den här under de här mötena på bibeldagarna på Långshyttan.
Mm. Hans, vad har du som du vill förmedla?
Det finns ett uttryck i Hebreerbrevet, utanför lägret. Det kommer i sista kapitlet där. Och det hämtas ju direkt från Mose då, inte minst tredje Mosebok, där just det uttrycket förekommer vid minst 14 tillfällen. Och om vi tar det här, det som skulle ut utanför lägret, det var alltså synd och förtjurens hud och kött och orenlighet. Det som skulle ut utanför lägret, det var den spetälske, han skulle ut utanför lägret. Vad skulle ut utanför lägret? Det var prästsönerna som bar fram främmande eld och som föll döda av den anden. Vad skulle ut utanför lägret? Jo, det skulle hädare. Och det finns fler exempel. Men det här uttrycket utanför lägret, det engagerar oss på ett särskilt sätt när vi läste om Kristi kors. Där sätter Hebreerbrevets författare liksom, fäster Hebreerbrevets författare vår uppmärksamhet. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på det här ämnet. Det är ett väldigt ämne.
Mm, verkligen. Och sen på kvällarna under bibeldagarna så kommer vi att ha väckelsemöten. Gå in på maranata.se och där ser du hålltiderna och också vilka möten som kommer att vara. Där tror jag vi får sätta punkt för den här gången. Programtiden är slut och vi önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse på återhörande. Lots glädna skyr, Jesus skådar vi, glädjen strömmar till oss full och fri. O, vad jubel där det då ska bli, hela änglaskaran stämmer i.
Du lyssnar till Radio Maranata och det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Och innan vi går ur eten så vill jag passa på att tacka dig för att du har lyssnat och välkomna dig att vara med och lyssna till de bibeldagar som börjar den här veckan, alltså den 6-10 oktober i Långshyttan. Alla dessa möten kommer att sändas över internet och vi börjar på onsdag kväll klockan 18. Sen fortsätter vi på torsdag, fredag, lördag klockan 12, 15 och 18. Och söndag klockan 11 har vi avslutningsmöte. Med det så får jag tacka för mig och Radio Maranata för denna gång och på återhörande snart igen. Gud välsigne dig.